Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 47. Det kryper närmare sig en Game Week 1 start och vi spelar in nu tisdagen den 6 augusti. Nu är det dags för oss att avslöja våra tankar kring poddlaget och hur det med största sannolikhet kommer se ut. Det är såklart att det kan ske vissa små förändringar här inför beroende på transferfönster och skadesituation och sådana saker och presskonferenser. Men här är våra grundtankar. Vi kommer presentera ett mer spikat lag antingen sent torsdag kväll eller fredag, under fredagen på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Innan vi hoppar in i vårt poddlag är vi extremt glada att presentera ett samarbete med Dynamo Sport som arrangerar sportresor bland annat till Premier League. I vårt samarbete kommer nu vinnaren av poddligan att få ett presentkort i ett värde av 3000 kronor att åka på sportresa för, förslagsvis till Premier League och se ditt favoritlag. Sport ska upplevas på arenor och hos Dynamo Sport kan du alltid köpa lösa fotbollsbiljetter eller färdiga paketresor med flyg, hotell och biljetter. Självklart kan de även skräddarsy din resa helt efter dina behov. Dynamo Sport jobbar med officiella biljetter för att du som kund alltid ska känna dig trygg. De som jobbar och driver Dynamo Sport är stora FPL-älskare precis som jag och Stefan och de har hållit på med fotbollsresor mellan 10 och 30 år. Om du aldrig åkt på sportresa är det dags att göra det. Utöver Premier League har de biljetter till alla de större ligorna och även till andra stora sportevenemang. Passa på att se din kapten live i Game Week 1. Det finns bland annat biljetter kvar för alla som vill se Salah på Anfield nu på fredag. Jätteroligt tycker jag. Vad säger du, Stefan?
Ja, det är fantastiskt. Man blev ju riktigt sugen också på att åka iväg själv och kika lite Arsenal.
Ja, jag har redan varit inne och kikat och kanonpriser verkligen och ja, det får nog bli en resa i år. Jag har varit lite tveksam eftersom jag är hemma föräldraledig och har lite tajt med ekonomin, men ja, man ska nog kunna få ihop en resa. Vi kan väl gå in på laget. Vi kan nämna det, vi är överväldigade över antal lyssningar och den feedback vi får. Det är jättekul att se. Men vi vill gärna fortsätta och växa. Så att se till att ge en knuff till polaren som också spelar fantasy alternativt gillar Premier League väldigt mycket och se till att han skapar ett fantasylag och börjar följa oss på Svenska FPL-podden och så blir vi ännu fler i ligan. Det trillar in fler och fler lag. Nu nämnde vi första priset här med Dynamo Sport i poddligan. Vi kommer även ha flera priser. Vi har sedan tidigare presenterat ett samarbete med Glenn Sportsbar i Göteborg. Och vi hoppas kunna presentera några samarbeten till här. Exakt prisbord kommer spikas här inom kort. Och då lägger vi ut det på vår Facebook-sida. Yes, med det så kör vi. Glöm inte bort att joina ligan såklart och koden ligger på vår Facebook-sida. Det är ingen idé att dra någon agenda för det här avsnittet, utan vi ska gå igenom laget och hur vi har tänkt, hur vi har resonerat oss fram till det här laget. Vi kommer börja bakifrån med målvakterna och arbeta oss framåt och avsluta med forwards. Om vi säger så här, målvaktsdiskussionen, Stefan, vi kan väl börja och berätta vilka spelare är vi har valt. Och då har vi valt två stycken 4,5 målvakter i Pope i Burnley och Heaton i Aston Villa. Båda är ju gamla Burnley-målvakter, men Aston Villa gjorde ju klart med Heaton här. Kan du berätta lite mer om hur vi diskuterar oss fram till det här?
Nej, men det är ju två målvakter som vi gillar, som har spelat det här spelet i några år. Det var väl 3 år sedan som Heaton gjorde det fantastiskt bra i Burnley. Sen blev han skadad och då kom Pope in året efter och gjorde det lika bra han. Och sen blev både Pope och Heaton skadade i fjol. Och därav kom Hart in i Burnley. Men nu såldes ju Heaton till Aston Villa. Och då öppnades det en väldigt fin möjlighet, tyckte vi, med vad vi anser vara två bra fantasymålvakter för ett bra pris. Och till råga på allt så roterar de extremt fint. Man kan alltså få många lättare hemmamatcher med de här två om man ställer dem i kassen varannan match. Och det var väl det som gjorde att vi tyckte att det här valet var rätt lätt till slut.
Ja, jag har ju privat varit ganska intresserad av att gå på Ederson i kassen och en icke-spelande 4,0-målvakt. Det landar ju totalt då målvaktsvärde på 10. Det här landar ju på 9. Nu, eftersom att Ederson är lite så där osäker om han kommer starta Game Week 1, och i så fall skulle jag stå helt utan målvakt, så känns det inte riktigt som ett alternativ. Det var ju Bravo som vaktade kassen i Community Shield och gjorde det riktigt bra. Så ja, det finns inte så mycket andra alternativ som lockar mig. Det finns 5,5 målvakter, det finns 5,0 målvakter. Ja, det lockar mig inte jättemycket. Det har varit ett väldigt vinnande koncept tidigare år att jobba med två 4,5 målvakter. I början av den här säsongen tyckte jag det såg svårt ut, för jag tyckte inte det fanns så mycket intressanta 4,5-or. Men nu när Heaton försvann till Aston Villa så öppnades den här möjligheten. Ett annat alternativ som man skulle kunna välja för att spara ytterligare pengar, det är ju som du gjorde förra säsongen, Stefan. Det föll inte helt väl ut då, men det kanske är bättre nu, vem vet. Det är att köra en 4,5 och en 4,0, gärna i samma lag. Säg Brighton och köra Ryan och, vad heter han, andra keepern?
Button.
Precis. Men det skiljer 0,5, och har man möjlighet att gå upp och köra Pope och Heaton istället, så skulle jag verkligen rekommendera det. Jag känner mig väldigt nöjd med det här målvaktsparet. Jag tycker inte det finns så mycket mer att säga. Är det något du vill kommentera? Är det någon 5,5 eller 5,0 som du ändå vill lyfta?
Men det var väl det vi tänkte. Vi ratade Alisson rätt tidigt för att vi tyckte att det fanns för mycket värde i övriga Liverpool-laget, och att vi ville ha 3 utespelare därifrån. Och i övrigt 5,5-kategorin, där hittade vi väl ingen som vi riktigt trodde på. Jag vill väl tro att det var Juris som kanske låg närmast i den kategorin för oss. Men nej, varken du eller jag fick feeling för honom för det priset i alla fall. Så att därav det här valet då.
Mm. Och vi kommer börja med Pope i kassen Game Week 1. De har Southampton hemma, vilket känns som en, ja, men rätt schysst Game Week. Heaton spelar mot Spurs borta då, nästan Villa. Och ja, man kan väl säga det också. Med 2,4,5 målvakter så kanske man inte ska förvänta sig nolla efter nolla efter nolla. Utan förhoppningsvis kan det bli någon nolla här och där. Men också när de spelar i lag som Aston Villa och Burnley så kommer de få mycket skott emot sig. Och förhoppningsvis en hel del räddningar. Det är riktigt duktiga målvakter i alla fall. Yes, vi lämnar målvaktsdiskussionen där och går vidare till försvaret. Och jag börjar precis som på målvaktssidan och bara gå igenom vilka 5 försvarare vi har valt. Och som vi nämnde fann vi värde i Liverpool och vi har valt att spela med två stycken Liverpool-försvarare i Van Dijk för 6,5 och Robertson 7,0. Vidare så har vi valt Zinchenko i Manchester City för 5,5 och Seamus Coleman i Everton för 5,5. Och sen så en bänkspelare 4,0 i Lundström i Sheffield United. Vill du ha några inledande kommentarer, Stefan?
Ja, men vi kan väl börja med Liverpool-backarna då. Och här har vi gjort en ändring sen efter Community Shield-matchen där vi plockade bort Trent Alexander-Arnold till fördel för Robertson i våra tankar. Och det baserade vi på att med både Joe Gomez och Matip friska så tror vi att rotationsrisken på Trent kan vara rätt mycket större än med Van Dijk och Robertson. Trent hade dessutom problem i den här matchen med framförallt Sterling och i hans defensiva jobb mot honom. Och det är väl det vi såg lite i början av förra säsongen när Gomez var frisk, att vissa matcher så startade han som högerback när de mötte lite tuffare motstånd. Och vi tror det kan hända igen.
Mm. Kollar man på antal minuter så tror jag att Robertson kommer trumfa Trent. Men med det sagt så tycker jag inte att Trent är ett dåligt alternativ på något sätt. Utan det är en liten smaksak och Trent har ju uppsidorna med fasta situationer. Och som du säger att ja, men det kanske är i de lite tuffare matcherna man väljer att bänka Trent. Och helst så vill man ju att de spelar hela tiden, men ska man bänkas någon gång så får det gärna vara mot City borta till exempel. Och så spelar han mot någon av nykomlingen och bara får bomba på offensivt. Så att jag håller ändå Trent väldigt högt, men i slutändan, jag är en sån liten fegis och går på det säkra kortet Robertson i det här fallet, där jag inte alls ser samma rotationsrisk. Van Dijk tycker jag är helt given. 6,5, han såg extremt fin ut i Community Shield. Så ja, Van Dijk känns given. Vi har även haft vissa funderingar och diskussioner fram och tillbaka att gå med alla tre Liverpool-försvarare, alltså Trent, Robertson och Van Dijk. Men valde att inte göra det. Nackdelen är att man inte kan ha Salah då, men å andra sidan så kanske man kan ha Sterling och Kane på topp. Det är svårt att få in alla tre, har vi väl konstaterat.
Ja, det är det. Då tror jag att man får ett för svagt lag i övrigt om man tar alla de tre. Så det är väl det om dem, skulle jag säga. Jag håller också med där i din analys om att jag tror också att Trent är ett bra alternativ. Och det som talar lite emot det till i inledningen här är ju att Liverpool inte har speciellt många svårare matcher. De möter Arsenal i omgång 3 men på hemmaplan, men där tror jag att de känner sig komfortabla nog med att de är det bättre laget och därför kommer spela Trent. Det är väl sen framåt Chelsea i omgång 6 som det kanske finns en rotationsrisk för Trent, skulle jag säga.
Stefan, bara en fråga. Har du någon tanke på att kanske spara lite pengar i en Liverpool-försvarare och gå på en chansning som Gomez eller Matip eller så?
Nej, jag funderar på tanken, men jag tror att även om de är billigare så kan man inte förvänta sig varken offensiva poäng eller bonus. Plus att båda de är ju rotationsrisker där vi inte riktigt vet vem som är prioriterad utav Gomez och Matip i alla omgångar, skulle jag säga. Jag tror att de kan rotera en hel del mellan varandra. Så därför kommer jag avstå dem.
Mm. Vi går vidare i backlinjen och kommer då till Zinchenko i Manchester City. En spelare som har blivit omprioriterad från mittfältare som han stod som förra säsongen och korrekt till försvarare. Han är ju egentligen en offensiv yttermittfältare, men i City får han ju aldrig spela där, utan det är en ytterback i Peps City. Och fördelen med det här är att vi får en uppbackning i Manchester Citys försvar till en relativt låg peng, 5,5. Det finns ju andra alternativ där den spelare i Citys backlinje som jag tror kommer ta mest poäng över hela säsongen är Laporte, går för 6,5 dock och är lite osäker här inför Game Week 1. Zinchenko, som sagt, en offensiv ytter, så han har ju sina fördelar i det offensiva spelet. Om man går till Community Shield så såg vi att han hade en del problem med Salah, men å andra sidan, vem har inte det av ligans ytterbackar? Sinchenko, han känns som första alternativ ganska tydligt, och valet stod väl egentligen mellan honom och John Stones.
Ja, det gjorde det, tycker jag. Och jag tycker väl att det är rätt. Vi ser väl inget hot alls från Mendy i dagsläget. Han har varit borta så mycket och opererat knät och så. Så att där tror vi att om det nu är en risk att han ska tillbaka in i första elvan, så kommer det märkas när det är på gång sånt fall. Och vi kommer ha tid att ta nödvändiga beslut sånt fall. Men jag tror om Sinchenko gör det bra, då tror jag att han har vänsterbacksplatsen i den här säsongen. Sen självklart kommer inte han spela alla 38 omgångar. De kommer rotera honom med nyinvärvade Angelino i vissa matcher. Men vi tycker att för 5,5 med cityback känns väldigt bra värde. Framförallt med tanke på hur City avslutade förra säsongen, där de var det absolut starkaste laget defensivt. Rätt klart mycket bättre än Liverpool till och med.
Mm, och där ska man väl säga det. Det är ju också en av anledningarna till att vi inte gick på tre Liverpool-försvarare. Jag tycker det känns att lägga väldigt många ägg i samma korg. Det släpps in ett mål och sen så förlorar man massa poäng. Sen så har de möjlighet till offensiv utdelning, men jag tycker ändå att det väger över. Sinchenko, om vi går tillbaka dit. Det finns bilder idag på att vi ser Danilo i Turin på väg till Juventus. Jag vet inte om den är helt officiell än, men mer eller mindre skulle jag säga. I motsatt riktning går, vad heter han? Något på C?
Cancelo.
Cancelo. Men Cancelo är ju, vad jag känner till i alla fall, en högerback, och att det kanske mer riskerar John Stones plats i mitten, att Pep kanske väljer att flytta in Kyle Walker centralt, och att då det kan påverka. Cancelo kommer ju med största sannolikhet spela högerback då, och antingen rotera med Walker eller bara göra platsen till sin, och Walker får nöja sig med att kliva in centralt.
Ja, jag tror att det finns en risk för det. Eller så är det bara att Cancelo kommer bli backup i City. Mm. Men det känns som det. Jag tror att utan mittbackarna så är det ju Otamendi. Han spelade ju nu bara för att det inte fanns några andra alternativ. Vi såg redan förra säsongen att han inte är prioriterad. Så Laporte är ju supergivet första val. Och sen tror jag att det står mellan Stones och Walker faktiskt.
Mm. Vi kan släppa den positionen och gå vidare på Seamus Coleman i Everton då. En 5,5 back, precis som Sinchenko, ligger samma prismässigt. Everton har ju ett jättefint schema, och det har vi varit inne på tidigare. Däremot så har de inte imponerat på försången. Kanske framförallt offensivt. De har inte gjort speciellt mycket mål framåt, men lite chockerande tycker jag, så har defensiven ändå hållit ihop trots att de har sålt Gay i som den här skyddande mittfältsrollen. Jag tycker att han är extremt underskattad, och dessutom att Kurt Zuma är tillbaka i Chelsea, och han stod för mycket bra insatser förra säsongen. Men de har inte släppt in så mycket mål på försäsongen, och med det här motståndet. De inledde ju mot Crystal Palace borta, men de har ett väldigt fint schema här. De första sex omgångarna, sen möter de City hemma då. Men det ser väldigt bra ut för Everton spelschememässigt, och Coleman kan även bidra med offensiva poäng. Den stora frågan har väl varit mellan honom och Digne i Everton, vet jag, i många fantasyforum.
Bara tillägga där, Everton var väl ett av de lagen när man såg spelschemat släppas som man tänkte att här ska man investera mycket. Men som du säger, problemen på försäsongen har gjort att vi har nöjt oss med enbart Coleman. Och även om vi ser risker att försvarsspelet inte ska hålla, så tycker vi att med de här matcherna att det är värt att ändå chansa med Coleman. Och sen är det väl bara mer mellan Coleman och Digné. Där tror jag att det kommer vara jämnt i poängen. Men här jagar vi väl värde, framförallt att Coleman är 0,5 billigare, och det var därför valet föll på honom.
Absolut. Vi har ju som sagt två 5,5 försvarare. Det finns ju fler spelare med värde där och vi diskuterade både Maguire som är klar för United och även ett annat nyförvärv i United i Aaron van Bissaka. Och där håller jag van Bissaka högre, speciellt nu i ett Game Week 1-lag. För man ska ha med sig att Maguire, även om han har gjort en försäsong med Leicester, så har han inte spelat en enda minut med Manchester United och spelat ihop sig med Vigge där i försvaret. Så att, jag är inte helt säker att han startar mot Chelsea. Han kan mycket väl göra det, men det finns inga garantier. Och ja, därför tycker jag Aaron van Bissaka som har haft en fantastisk försäsong med United och bra chans till bonus. Det är möjligt att jag även håller van Bissaka före Maguire oavsett om de spelar. Men just nu så tycker jag det känns givet. Vi har dock, Sinchenko skulle vi ha. Vi hade diskussionen lite om vi skulle gå på Coleman eller van Bissaka. Men där... det är möjligt att vi kommer göra det bytet om vi ser att Everton börjar släppa in mål och att de menar att van Bissaka imponerar stort till exempel. För en fördel med att ha Coleman jämte van Bissaka är spelschemat såklart. Om man kollar bara de två första gameweeksen så möter United då Chelsea hemma och Wolves borta. Absolut, det kan bli två nollor, det kan även bli en nolla, men det skulle lika gärna kunna bli att det släpps in mål i båda de matcherna. Jag ser att det är större chans till att Coleman och Everton håller nollor mot Crystal Palace borta och Watford hemma. Och sen fortsätter det även med ett bättre schema. Och dessutom säger van Bissaka väldigt högt ägd. Han ägs av 36,3%. Det är den näst mest ägda backen efter Van Dijk i Liverpool. Och det gör ju, har man ett högt ägarandel i början, skulle det vara så att United släpper in en del mål tidigt och Van Bissaka kanske inte övertygar, då kommer många byta ut honom och då kommer han sjunka i värde. Kollar man på Coleman just i detta nu så har han en ägarandel av 3,9%, vilket borde betyda att han inte sjunker lika snabbt i värde som van Bissaka om det skulle vara så att det blir en dålig start. Vad säger du Stefan? Har du något att säga om Maguire, van Bissaka som jag inte har sagt eller någonting om någon annan 5,5-försvarare?
Nej, jag kan väl flika in det. Jag tror du har övertygat mig att van Bissaka är ett bättre val. Om man kollar på Maguire så han är ett offensivt hot, men han är inte så mycket offensiva poäng om man kollar historiskt i Leicester. Och jag vet inte om det kommer förbättras avsevärt bara för att han kommer till United. Så därför tror jag väl att, eller jag känner att van Bissakas bonus potential kanske trumfar det i långa loppet, då han borde ha goda chanser till att vara en spelare som tar bonus när United håller nollan.
Yes. Någon annan 5,5-försvarare som du lockas utav?
Jag såg något inlägg på Fantasy Football Scout som tyckte att Luke Shaw var överkollad eller att folk glömmer bort honom. Han kostar väl också 5,5 om jag inte minns helt fel.
Stämmer.
Och han menade på, det var en United-supporter, han menade på att United anfaller mest genom vänsterkanten och att Shaw oftast är lite offensivare än van Bissaka alltså när United har tryckt upp i anfall och att det är van Bissaka som får ta störst hemjobb när det kommer omställningar, medan Shaw ofta är positionerad högre upp, närmare straffområdet. Så han var lite inne på att Shaw var den mer offensiva ytterbacken då. Jag vet inte vad du säger där. Det är väl bara försäsongsmatcher man har att gå på. Men det var i alla fall en tanke från hans sida.
Ja, Shaw är inte fel tycker jag inte. Men för min del tycker jag van Bissaka trumfar honom rätt ordentligt. Och som sagt, van Bissaka har haft en fantastisk försäsong. Han har gjort jättefina brytningar, precis som vi fick se förra året. Han hade väl flest tacklingar i hela Europa och absolut flest vunna tacklingar också. Och det vet vi är väldigt bra sett till bonuspoäng. Dessutom har han kommit iväg med några assist och sådär. Så att Van Bissaka håller jag högst i United. Vi kan ju även säga det att nu har vi ju ingen 4,5-back. Vi ska gå in på Lundström i Sheffield United strax, men vi kollade lite på det ett tag. Men sen fick vi pengar över när vi satte ihop laget och då valde vi att uppgradera. Det var ju egentligen Coleman vi tog in då, för Zinchenko hade vi. Och det var väl framförallt i 4,5-spannet. Jag gillar ju Dunk i, ja, för tillfället med Brighton, men jag tror mycket väl han kan bli klar för Leicester. Och blir han klar för Leicester tycker jag det finns extremt bra värde i 4,5 på Dunk. Har du några 4,5 försvarare som du gillar?
Nej, det är Dunk är väl den som jag gillar mest utav 4,5 backarna, om han blir såld såklart. Jag vet inte om jag tror så mycket på Brightons defensiv i år. Med Potter som tränare, jag tror att han kommer försöka spela lite mer offensivt, och det finns annars, om man kollar på välägda 4,5-or, så är det Lascelles i Newcastle som är mest ägd utav dem, och jag tror inte så mycket på Newcastle i år heller med Steve Bruce vid rodret.
Nej, jag menar ändå att Lewis Dunk skulle kunna vara värdig även om han stannar i Brighton till en start, och de har ett ganska fördelaktigt spelschema. Sen ska man inte förvänta sig allt för mycket poäng från en 4,5-försvarare, men jag tycker ändå att det finns intresse där. Om man nu tror på det mer offensiva spåret till Brighton, så har ju du varit inne lite på deras ytterback eller wingback om de väljer att spela med fembackslinje i Montoya.
Ja, men det skulle ju kunna bli bra. Vi vet ju inte om Potter kommer spela med wingbacks eller inte. Men mycket talar för det om man kollar på de sista försäsongsmatcherna. Och då är ju Montoya intressant om han kan naila den rollen. Då det är rätt intressant med wingbacks generellt. Och framförallt om de kostar 4,5.
Ja, då har vi gått igenom 4,5-orna även fast vi inte har någon, men jag tycker att det är bra att göra det. Jag ska även säga att en risk med att ta in Dunk, om han nu blir kvar i Brighton, det är om man väljer en målvaktsuppsättning med Ryan och Button. För att jag tycker inte att man ska dubbla upp försvarsmässigt i Brighton. Det känns lite väl overkill. Yes, om vi går vidare till vår bench fodder, som man kan kalla honom, Lundström. Han kommer väl sitta ute på kvisten mer eller mindre varje match. Men vi tror oss ändå att det är det bästa 4,0-alternativet. Man ska ha klart för sig att han har spelat mycket på försäsongen och sånt, men det finns noll garantier på att han kommer starta här i Premier League, och det har väl varit en hel del rykten inför säsongen att de kanske skulle göra sig av med honom och sådär. Sen så har han spelat på defensivt mittfält nu i Sheffield United, spelat en hel del men också blivit utbytt hyfsat tidigt i matcherna. Det finns lite olika val på 4,0-försvarare i spelet. Vi har landat i Lundström och jag är ganska säker på att det är det bästa alternativet. Andra alternativ är framförallt Kelly i Crystal Palace, som jag tror ligger på ägande på 25%, vilket är på tok för högt enligt mig. Men det är lite skadesituation i Crystal Palace backlinje. De har sålt Van Bissaka. Jag tror dock inte Kelly kommer täcka upp på högerkanten, utan jag tror han ses som en central försvarare. Nu har Crystal Palace nyligen gjort klart med Gary Cahill från Chelsea, och jag tror att han går före Kelly, så att ja, Kelly vill jag höja en liten varningsflagga för, och även om han spelar så tror jag att det är ett ganska kortsiktigt val. Jag tror att han kommer inte ha en startplats när det börjar bli lite mindre skador där i försvaret i Crystal Palace. Bournemouth försvar har också kollat mot både i Simpson och Rico. Och ja, absolut, det är möjligt att de kan få minuter, men jag tror att Lundström är tryggare. Winston Reid i West Ham, också en 4,0-försvarare. Han är med van att han brukar kosta lite mer, men han har varit skadad väldigt länge och borta. Dessutom så tror jag att West Hams försvar inte kommer bestå av Reed, om det är inte så att han gör något väldigt, väldigt, väldigt bra här framåt och får chansen och visar sig från sin bästa sida. Hur känner du där, Stefan?
Ja, jag flickar in Hanley i Norwich också som troligtvis kan vara en startspelare. Men de har tufft schema och jag vet inte om troligtvis blir det inte så mycket poäng för backarna där. Men det jag framförallt vill flagga för är att man vill inte ha någon som har för hög ägarandel här. Säg Kelly, om han börjar bli bänkspelare, då kommer det vara tråkigt att sitta på honom. Det kommer vara svårt att byta ut också, i och med att man vill inte göra ett byte för sin sista bänkspelare, offra ett byte på det. Så då kommer man nog få bara acceptera att han går ner i värde. Och det är väl det vi vill försöka undvika lite med Lundström.
Mm. Den risken finns såklart med Lundström också.
Det finns det.
Men jag tycker att den är, och det gör den väl för alla 4,0 år. Men jag tycker just Kelly då med en ägarandel på 25%, där är det överhängande risk. Så att Kelly håller jag mig långt, långt borta ifrån i alla fall. Ska vi nöja oss? Är det någonting vi vill säga om backlinjen i sig? I övrigt?
Nej, vi har ju gått på en rätt stark backlinje. Men vi tror att det kommer finnas värde i backlinjen även i år. Vi tror att Liverpool-backarna kan upprepa och att de inte överpresterar allt för mycket i fjol. De kanske höll någon nolla för mycket. Men jag tror att de offensiva poängen, de kommer trilla in även i år. Det är så Liverpool spelar sin fotboll. Det är mycket ytterbackarna som står för en stor del av det offensiva spelet där. Så att, nej, jag känner mig trygg med det. Och sen Coleman och Zinchenko, det känns som bra värde för 5,5.
Ja, jag är jättenöjd med vår backlinje. Så här kommer det ju vara. Jag tror alla känner det när de sitter och fipplar med sina lag, att man är aldrig 100% nöjd. Och vi har våra svagheter. Ni kommer få höra om när vi kommer till anfallet. Men vi är väldigt nöjda med laget i sig. Och man kommer inte vara... Alla lag som man sätter ihop har för- och nackdelar, och det är vissa spelare man vill ha in som man inte lyckas klämma in. Så är det bara, det måste man acceptera. Men nu ska vi gå vidare till ett mittfält som vi också känner oss väldigt nöjda med i alla fall. Och ja.
Ja, jag kan börja här. Vi har väl mer eller mindre avslöjat att vi har Salah i laget, och han är vår dyraste mittfältare. Vi har även kört på Sterling som är den näst dyraste spelaren i spelet. Så det är... Vi har lagt väldigt, väldigt mycket pengar här på mittfältet, men vi kan börja med de två. Eller ja, sen har vi också Perez i Leicester, Lucas Moura i Spurs och Den Donker i Wolves. Men om vi börjar med de två dyra då, så kände väl både du och jag när vi satt och kollade Community Shield att det här är läskiga spelare och sitta utan, eller vad säger du?
Ja, alltså det, man kan skratta åt Sterling där vid friläget. Men så där vet vi, det där är Sterling. Jag tror de kommentatorerna pratar om det också, att Sterling ska inte ha för mycket tid att tänka, utan han ska bara få liksom dra in bollarna, få bollen och sen folk nära in på sig. Men Sterling, jättegiftig. Det finns en möjlighet att Sterling kommer starta centralt som striker. Jag vet dock inte om jag föredrar det. Jag tycker nästan han är mest giftig från kanten. Men är han centralt, ja, det skadar inte heller allt för mycket. Han kanske kommer få lite andra typer av chanser än, men jag tycker om när han kommer lite bakifrån med fart och får bryta in. Så att jag tycker inte man ska väga upp det allt för mycket. Salah, ja, men fördelen med att ha båda de här två är att vi har jättebra kaptensalternativ. Sterling är ju en liten rotationsrisk eftersom han spelar i ett pepplag, men Salah är en spelare som kommer starta mer eller mindre varje vecka, och jag känner mig ganska trygg med att sätta binden på Salah vecka efter vecka efter vecka. Men vi har även Sterling när vi ser att det finns, får tydliga indikationer på att han kommer starta mot ett lite sämre lag hemma på Etihad till exempel, så då kan vi sätta binden där. Det är väl en generell rekommendation att man ska ha två spelare minst två spelare i laget som man känner sig bekväm att sätta kaptensbinden på. Så att man inte bara sitter där med Salah. Det är i alla fall min känsla. Jag vet att du också håller med om det, Stefan.
Ja, absolut. Och det är lockande att plocka in en tredje premiumspelare. Men ofta så får man ingen bra utväxling för att man kan bara sätta en kapten. Och man behöver bara en vice kapten. Och det ska väldigt mycket till om något händer båda de spelarna. Så att rekommendationen är att ha två dyrare spelare och sen försöka hitta värde i resten av laget. Så tycker jag att det är bästa sättet att gå tillväga.
Mm. Och vi kan ju ta den här diskussionen, eviga diskussionen, Salah Mané i Liverpool. Ja, vi har varit inne på det tidigare. Jag tycker det är rent självmord att gå på Mané före Salah för att spara in de här 1,0 som man gör. Vi såg Mané inte få speltid i Community Shield för eftersom att han gick hela vägen till final i afrikanska mästerskapen. Jag ser inte alls som omöjligt att Mané inte får en enda minut i matchen mot Norwich eller alternativt blir inbytt. Så att ja, dels det på kort sikt men även på lång sikt över hela säsongen så ser jag det troligare att Salah kommer ta mer poäng än Mané. Och den där 1,0 som jag får där tycker jag inte gör tillräckligt mycket. Jag tror även att Salah är tilltänkt straffskytt om inte Milner är på plan. Och ja, jag tycker fördelarna väger över. Jag känner mig mycket mer bekväm också att sätta kaptensbinden på Salah än Mané. Speciellt eftersom att Mané från förra året till exempel mer eller mindre inte levererade på bortaplan. Salah har även en större bredd på poäng. Mané väldigt få assist. Salah har lite fler. Och ja, jag vill ha spelare som kan ta poäng både till höger och till vänster.
Ja, jag håller med. Och det som jag gillade med Salah också var att han gjorde ju 90 minuter här i Community Shield. Det fanns ju ett litet frågetecken inför där då han bara hade spelat en träningsmatch. Men han såg pigg ut under de här 90 minuterna och även om inte avsluten kanske var satt där de skulle. Han hade en del lite misstajmade avslut som han alltid har. Men jag tror att han borde bli ännu bättre när han har fått lite mer matcher i kroppen och då känns han giftig här.
Sen är ju Salah jobbig bonusmässigt. Vi vet att han måste nästan dra ett hattrick för att få bonus. Nej, men han missar en hel del chanser och är lite frustrerande på det sättet. Men han kommer till 5 chanser och en av de bästa spelarna kanske gör mål på 4 stycken. Salah gör mål på 2, men de andra spelarna kommer inte till lika många chanser som honom. Så men Salah, jag tycker den är enkel. Om vi går till City istället och kollar Sterling, så i Community Shield så imponerade Kevin De Bruyne också en hel del. Han ville vi gärna få in, men inte på bekostnad av Sterling. Och det gick helt enkelt inte. Jag hade gärna haft honom, men samma där om vi går till kaptensalternativet. Så jag känner mig inte lika bekväm att sätta binden på De Bruyne som Sterling i City. Och dessutom, jag tycker det är svårt att veta med Pep, det tycker väl alla. Men efter Kevin De Bruynes skadefyllda förra säsong, att eventuellt om man kommer matchas lite mer sparsamt, jag tror inte den risken är lika stor med Sterling. Sen så har vi den här diskussionen med Sané. Kommer han gå till Bayern München? Om man nu går för Sterling så kan man nästan hoppas lite på det. För att då är chansen till speltid ännu större. Jag vet, du Stefan, du gillar ju verkligen Kevin De Bruyne. Och i ditt privata har du försökt liksom skohorna in honom. Hur går det där?
Nej, det går inte. Jag får inte ihop det. Och jag känner lika som du där, eller det är som poddlaget också, att det är kaptensbinden som avgör det här. Att man hellre går med Sterling än De Bruyne. För jag vill inte heller sätta en kaptensbindel på en De Bruyne som har varit skadebenägen under fjolåret. Och inte har samma poängtak som Sterling har. Sterling kommer ta mer poäng. Men sen kostar han ju mer också. Så nej, men det är väl, jag tycker också att De Bruyne imponerar. Och sen det här med Sané-transfern, det skulle ju vara jackpot för Sterling. Jag tycker han är absolut farligast när han kommer från vänster och bryter in. Vilket han inte gör alla matcher när Sané är med i bilden, för då spelar Sané där. Skulle Sané säljas, då har de ju Bernardo Silva och Mahrez, och båda de spelar ju bäst på högerkanten. Då kommer Sterling få spela på vänsterkanten uteslutande, skulle jag säga.
Ja, så vi håller tummarna här. Bayern München, chippa in lite pengar på Sané nu och lös den transfern, så känns det ännu bättre här. Om det inte framgår så älskar vi Kevin De Bruyne. Så kan man få in honom och känna sig nöjd med sitt lag, så är det jättebra. Jag tycker heller inte att man ska säga att det vi säger att ja, men vi går på Sterling och vi känner oss jättenöjda med det. Det är inte fel att gå med Kevin De Bruyne framför Sterling och då inte ha Sterling. För eftersom du spar 2,5, du kan investera dem på annat håll. För oss hade den stora diskussionen vara att kunna investera de 2,5 i anfallet istället, som vi har ett. Det finns nackdelar med vårt anfall, vi kommer komma till det och återkomma till den här diskussionen, men det kan mycket väl vara ett vinnande koncept. Och som sagt, Sterling kommer förmodligen ta mer poäng än Kevin De Bruyne, men det man måste se på är ju de här 2,5 som du kan investera på annat håll, och så får man kolla på två spelare, vilka tror vi kommer ta mest poäng på kort sikt men även på lång sikt beroende på hur ens strategi är. Har vi avhandlat de två spelarna? Tycker du att vi kanske ska nämna Bernardo Silva i City? Han ligger på 8,0.
Ja, det kan vi absolut göra. Och jag jämför Bernardo Silva mot till exempel Sigurdsson eller Richarlison i Everton framför allt. Och tänker vem som ska ta mest poäng där. Jag tycker att Bernardo Silva är en fantastisk fotbollsspelare, men jag tror inte han kommer ta lika mycket poäng som Everton-spelarna över en säsong. Och därför är jag inte intresserad av honom. Jag tror att jag har svårt att säga, han är lite för dålig målskytt skulle jag säga. Han gör lite för lite mål. Han är en fantastisk spelare och väldigt, väldigt nyttig för City. Men jag tror man blir lite blind av att just han spelar i City och inte tänker på att han kostar 8,0 och vad man kan få istället. Man har ju dessutom en Ryan Fraser eller som är något billigare i den kategorin där.
Ja, det är lätt att lockas av att man vill få in 3 ljusblåa tröjor i sitt lag. Man vill få in 3 stycken röda Liverpool-tröjor. Och att man då går på de här lite sämre alternativen. Att men jag går på Bernardo Silva istället för Sterling eller Kevin De Bruyne. Jag går för Joe Gomez istället för de här premiumförsvararna och försöker spara in pengar. Men jag skulle säga det att det är prisskillnaden av en anledning. Och får du verkligen ihop ett så mycket bättre lag utan de här, och dessutom hittar du de här riktigt bra kaptensalternativen, det måste man ha med sig. Sen som sagt, Bernardo Silva kan göra det jättebra och vi kanske är helt fel ute här, att han kommer göra jättemycket mål här i starten, men ja, jag är inne på ditt spår där också. Jag lockas inte jättemycket av Bernardo Silva. När priserna släpptes så var jag där lite och hugg, men de senaste draftsen har han inte varit i närheten.
Jag kan väl tillägga att Bernardo Silva är fortfarande ung och att han skulle kunna utvecklas ännu mer. Och då kan ju det här resonemanget inte stämma, som du är inne på.
Mm. Ja, absolut. Tycker du att det är någon annan City mittfältare som förtjänar omnämnande?
Nej, jag tycker inte det. Jag gillar inte ryktena kring Sané. Dessutom drog han på sig en skada här i Community Shield. Och jag tror att David Silva, han har kommit till året, i hans sista säsong. Han kommer få såklart vara första alternativ även i år tror jag. Men jag tror att han kommer roteras än mer än i fjol.
Ja, och det är knappast Fodens år i år för 5,5. Han kommer få sina inhopp men inte så mycket minuter. Mahrez då, 8,5.
Ja, han har ju ingen försäsong han heller. Så att, det är väl det skulle jag generellt kunna säga. Att jag tyckte väl ändå att Liverpool kändes lite mer redo här inför säsong. Jag tyckte att de tog över i andra halvlek rejält och mycket för att de orkade mer än City. City var bäst i första halvlek. Och sen tycker jag att det var intressant att se. Jag tror Salah, han hade mer avslut än hela Manchester City hade i den här matchen. Så att därav blev man väldigt sugen på honom.
Mm. Absolut. Om vi går vidare i mittfältet. Vi stannar upp ganska länge här mellan de två, men det är väldigt viktiga spelare. Jag vet att det är många som kollar på just City och Liverpool-spelare, så att det kan vara värt att prata lite mer om dem. Om vi går vidare på den som är dyrast efter dem på vårt mittfält, då hittar vi Lucas Moura på 7,5. Och just i den priskategorin 7,5 så tycker jag att det finns en hel del spelare som vi bollade fram och tillbaka vilka vi skulle välja.
Ja, det här är väl vår mest kortsiktiga spelare vi har tagit ut, skulle jag säga. Det är den spelaren vi tror minst på lång sikt. Sen kan han motbevisa det här och bli kvar ändå. Men vi gillar deras första match, Spurs. Vi tycker att Kane är ett bra alternativ, men vi föredrar hellre Salah och vi får inte ihop det med Kane i laget. Men vi kände att vi vill ändå ha en Spurs-spelare. Och Lucas Moura tror vi kommer vara helt given med tanke på att Son är avstängd och det går ihärdiga rykten kring Eriksen också. Så att nej, vi tar en liten kortsiktig chans här. Men som du var inne på så har vi redan plan för hur vi ska bli av med honom, då vi tycker att både Pulisic för samma pris i Chelsea kan vara väldigt intressant, och även Martial som ser ut att ha allt mindre konkurrens om sin plats i United, mer och mer given känns han, så de två kikar vi på om Moura inte skulle prestera som vi hoppas.
Ja, absolut. Sen så runt i den här prisbilden finns det ju flera intressanta spelare, skulle jag säga. Fraser i Bournemouth kostar också 7,5. Skulle det vara så att Bournemouth flyger från start så kan det mycket väl vara så. Jag tycker att han är lite högt prisad, men vi får väl se. Han hade ju en jättefin förra säsong. Sen så har du ju Maddison i Leicester 7,0. Nu har vi valt Perez som vi kommer komma till senare, men Maddison är också med där och ska nämnas. Vi har Felipe Andersson i Western 7,0, Milivojevic 7,0, Zaha i Crystal Palace 7,0. Zaha ska vi väl varna lite för där med afrikanska mästerskapen och så, men lite längre fram på sikt tänker jag nu. Så att ja, Lucas Moura täcker egentligen en liten försäkring mot Kane i första gameweeken. Och jag gillar Moura där. Om jag ska kommentera Pulisic och Martial, som jag tycker är jättefina spelare som jag verkligen kan rekommendera lyssnarna att försöka få in i sina lag, så gick tankarna så här. Martial, han har fått mer och mer speltid, och du var inne på det, Stefan, om man kollar historiskt, så när Martial spelar så tar han poäng, väldigt fina poäng, och han har både spelat ut till vänster, han har även spelat uppe centralt bredvid Rashford. Jag som United-supporter, det jag ser med Uniteds anfallsspel under Solskär, vi såg ju hur det kan se ut i precis när han tog över där, december, januari. Fördelen, eller så Solskär vill spela med anfallsspelet, och det som gör att Lukaku inte riktigt passar in, det är den här rörligheten, snabba spelare som byter position med varandra. Där passar Martial och Rashford och Lingard och sådana spelare in väldigt, väldigt bra. Och det spelar egentligen ingen roll om Martial utgår från vänster eller om han är uppe som forward, för att han och Rashford, de bara flyter omkring och byter positioner med varandra. Martial har även tagit en del straffar i United. Nu Pogba håller jag nog som troligt att han kommer slå straffarna om han nu blir kvar, vilket jag tror. Och jag tror dessutom att Rashford går före Martial också, men jag skulle inte bli förvånad om Martial tar en straff för framförallt Rashford, men även Pogba faktiskt. Så att Martial är ett bra val i United. Sen så måste man ju väga honom mot Moura och kolla på matcherna, och då faller valet på Moura. Om vi går till Chelsea istället, så och Pulisic, nackdelarna tycker jag är att han är ny i ligan, men han har sett fin ut i försäsongen. Han är dessutom väldigt flexibel. Han kan spela som en falsk nia, han kan spela som en nummer 10, han skulle även kunna utgå från en kant. Så då jag ser Lampard som en manager som kanske kommer justera sin formation och och så tror jag att det är väldigt bra att ha en sån mångsidig spelare, för då kommer man alltid hitta en plats för dem. Dessutom har de lagt väldigt mycket pengar på honom och kanske ens given. Man lockas ju lite av Barkley också som 6,0 och gjort en fin försäsong även han. Men ja, det är svårt där. Jag tror att konkurrensen om hans position är väldigt, väldigt hög. På lång sikt ska ju Ruben Loftus-Cheek in där också, om han är skadad nu. Men framförallt Mason Mount, som också kostar 6,0, som spelade under Lampard förra året i Derby, utlånad från Chelsea. Han har fått jättemycket hyllningar, och jag tror att det är Barkley som kommer starta mot United, men jag tror att det i stort sett räcker med en svag insats eller lite så här halv bra insats av Barkley, så är Mount där och knackar på dörren. Och dessutom tror jag att han kanske, ja, men kommer bytas in, och gör han det bra då så kanske Barkley ändå får stiga åt sidan. Du får gärna gå in här, Stefan, också och prata om både Martial och Barkley och Pulisic och dina tankar.
Nej, men jag kan fylla i där också. Vi vet inte vad som händer när Willian kommer tillbaka i Chelsea. Och det skulle kunna göra att Willian tar över vänsterytterplatsen, och att det i sin tur trycker in Pulisic i den offensiva mittfältsrollen. Det ser jag som en möjlighet också. Så att det är lite osäkert där i Chelsea. Vi gillar ju inte första matchen, men sen ser spelschemat intressant ut. Så det, där tycker jag, där är våra... Vi har hållit stenkoll på Chelsea inledningen och se vad som händer. Och vi vill även veta vem som tar den första straffen när det är tävlingsmatch här.
Och där ska man ju även säga att när Willian kommer tillbaka så ska han in i snacket om straffar. Vi vet att Willian är en duktig straffskytt. Och det vi gillar med Willian också, det är ju att han kommer förmodligen få utgå från sin favoritposition till vänster nu när Hazard har försvunnit. Han har ju blivit inkilad till höger flera gånger, men det är till vänster vi ser det bästa utav Willian. Så har vi det sagt.
Jag tänkte lyfta lite spelare här som är välägda, som vi kanske varnar för eller som man ser som intressanta som inte vi har valt.
Ja, gör det.
Och de ligger i den här prisklassen. Och du var inne på Zaha. Han är ägd utav 25%. Det tycker jag är för mycket. Han har ingen försäsong. Han har ryktats intensivt, framförallt nu på slutet, till Everton. Jag ser inte varför man ska ha honom i sin Game Week 1. Trupp här, då det finns stora risker med honom. Även om han får en transfer till Everton, om de ryktena stämmer, så har jag svårt att se att han skulle starta i första omgången ändå. Sen har vi Fraser på 20%, och där är väl känslan, jag tror Fraser kommer göra det helt okej. Det var en del rykten i början av säsongen, eller för silly season, att han skulle till Arsenal. Han uttalar sig att han var väldigt smickrad utav de ryktena. Vi vet inte hur det här har påverkat hans mentala del. Men jag får i alla fall känslan av att både Wilson och Fraser kanske överpresterade lite i fjol. De gjorde det jättebra, men kommer de kunna upprepa det? Och har folk läst hur de spelar tillsammans? Det är väl så jag känner med honom. Och sen nämnde vi Sigurdsson framförallt. Vi kan ta in Richarlison i den diskussionen. Fina matcher, men Evertons form på försäsongen har gjort att vi står över här. De kostar lite för mycket för den osäkerheten, kände vi. Det var väl framförallt de jag ville nämna. En spelare som jag tycker är intressant, som vi inte har haft i diskussionerna alls, men ett lag som jag tror kan överraska och ha fint spelschema efter första omgången, det är West Ham. Och där skulle jag väl gå då på Filippe Andersson på mitten för 7,0. Sånt fall. Han tycker i alla fall jag är intressant.
Det är en riktig formspelare. Om han kommer in och får en fin start här, då tror jag man ska hoppa på det tåget ganska fort. Vi såg det förra säsongen att när han gjorde poäng, då gjorde han rejält med poäng en period, och sen så gick han ner i en lång, lång dipp. Och det har vi även sett i hans tidigare karriär i Lazio, som han kom ifrån innan han gick till West Ham. Så att, det är en liten humörspelare. Så att, absolut, jag håller med där. Om han levererar så ska man nog vara ganska snabb på att avtrycka fingret. Vi ska väl säga det också om när vi pratade Everton. Om man ändå trots våra lite varningar kring Everton vill satsa på en Everton-spelare så är ju Sigurdsson den som jag skulle gå på. Richarlison har precis nyligen kommit tillbaka från semester och ja, han såg i och för sig fin ut i sista träningsmatchen som är den enda försäsongsmatch han har haft. Men jag gillar Sigurdsson mer. Vi har haft det här i tidigare avsnitt och vi har pratat om båda. Och Richarlison har ett högre tak med poäng, men Sigurdsson ser jag som större chans att på lång sikt ta mer poäng. Så att Sigurdsson är min spelare som jag skulle välja. Speciellt här inför Game Week 1 om man vill satsa på en av dem. På grund av Richarlisons då nyligen tillbakakommande från semester. Yes, Perez i Leicester. Man skulle kunna vara lite taskig mot honom och säga att det är en kompromissspelare. Men jag tror att jag är övertygad dig, Stefan, om Ayoze Perez storhet. Jag tror ju jättemycket på Jamie Vardy som vi inte har fått in i det här laget, kan vi avslöja. Men Ayoze Perez tror jag kommer spela som en second striker alternativt bredvid Vardy där uppe. Och de har investerat mycket pengar i honom, så man är osäker på om man kommer få spela. Tror jag inte att man behöver vara det. Jag tror att han är en given startspelare. Och du var inne på Tielemans som jag inte, alltså jag gillar honom som spelare supermycket och hade älskat att sett honom i United. Nu knuck Leicester honom, men i fantasy, jag tror att han kommer komma lite defensivt. Men innan vi tar den diskussionen, Ayoze Perez, Stefan?
Jag har väl två inflikar här. Dels så gillar jag att se att han förbättras i varje säsong i Newcastle och liksom blir bättre och bättre. Dessutom har han blivit omklassificerad till mittfältare i år, vilket kommer gynna honom då han spelar i ett bättre lag. Så då har han på chans att ta en pinne för hållna nollor och så får han ju ett poäng för mål. Och han är ju en riktig måltjuv, den här killen. Så det kommer gynna honom att stå som mittfältare. Men det som kanske är lite oroväckande, det är att han har spelat tre försäsongsmatcher och alla har varit i olika system. Som du nämnde, så en match så var han i ett tvåmananfall med Vardy när de testade en 4-4-2 med diamant på mitten. Sen han spelade i ett 4-1-4-1 system och då var han ute till vänster. Och sen han spelade i ett 4-3-3 spel och då var han också ute till vänster. Men med det sagt så tror vi jättemycket på Leicester, både du och jag, den här säsongen. Och han kommer nog göra det bra. Sen hittar jag lite oroväckande statistik att han brukar börja säsongerna riktigt svagt. Och de två senaste första halvorna av säsongen, då har han gjort mäktat med två mål och en ass i ena säsongen. Och den andra så har han gjort ett mål och en ass de första 19 omgångarna. Så det hoppas vi att han bryter den här säsongen då.
Ja, och det är frågan om det beror på att Newcastle har haft jobbiga inledningar och att han har dragits med av det. Jag tycker han har en bättre miljö om man nu ska prata för honom. Men man ska såklart ta med de här siffrorna. Jag tror, nu kan jag ha fel, jag tror även att han kan ha missat vissa matcher i inledande säsonger i Newcastle de senaste säsongerna på grund av lite skadeproblem. Om jag inte har helt fel för mig. Så att det kan också vara någonting som inverkar i, de här, i den här statistiken. Pratar vi Leicester och deras spelschema så har du och jag debatterat lite här. Jag menar ju att deras inledande spelschema inte är så tufft som det kan verka offensivt sett. De möter Wolves hemma i första matchen, det har vi varit inne på. Jag tycker det är en kanonmatch med anledning av att Wolves har en jobbig Europa League bortamatch sent torsdag kväll i Armenien. Och därför är den matchen mycket bättre än vad den annars skulle vara. Det är absolut bästa tiden på året att möta Wolves, skulle jag säga. Sen så andra matchen, Chelsea borta. Visst, det är en tuff match, men Leicester gillar att möta topp 6-lagen. Och sen så har de Sheffield United borta, Bournemouth femma, bra matcher. Sen är det dubbla röda där med United och Tottenham. Men ja, jag tror att Leicester, de kommer ställa till det för de här storlagen. Det är i alla fall min tanke, offensivt sett. Defensivt är inte alls lika intresserad, speciellt nu när Maguire har försvunnit. Och frågan är vad som händer där. Även om de får in någon transfermässigt, så ja, det ska sätta sig. Maguire har ju varit den självklara ledaren i det där försvaret.
Ja, nej, det beror helt på hur långsiktigt man ser här. Och ofta så blir det ju väldigt mycket transfers i början, så man kanske inte ska kolla allt för många matcher fram just i början av säsongen ändå. Och då håller jag med om att det finns lite fina matcher. Men vill man vara långsiktig, då finns det även lite risker. Men vi har valt på honom och det känns bra nu.
Ja, ska vi ställa han i jämförelse mot hans mittfältskollegor i Madison för 7,0 och Tielemans 6,5?
Ja, det kan vi absolut göra. Jag gillar ju Tielemans också. Och jag tycker att om man kollar på hans halva säsong i fjol, så var det väldigt lovande. Han kommer ligga djupare, men han är duktig på att fylla på och komma till avslut. Gillar att ta avslut från distans, men det är väl framförallt hans fina passningsfot som kan skapa poäng i form av assist.
Ja, och jag ska inte tala ner Tielemans så. Som sagt, jag älskar honom som spelare. Och det är precis som du säger, en klassisk box-to-box-spelare. Det är inte nummer 10 som man kanske mer kan säga Maddison är, som ligger lite längre fram i banan. Å andra sidan så blir Maddison kanske lite mer statisk, medan Tielemans då kan komma och trycka fram från lite längre bak, och det blir svårare för försvarande lag att fånga upp honom. Men ja, jag gillar inte att han kommer längre ner, och jag tror att värvningen av Perez kan göra att han kommer ännu längre ner i banan. Vi får se där. Maddison då, Stefan, du tycker att det är en spelare som kanske inte riktigt får ut sin potential i form av poäng?
Nej, man ägde honom rätt mycket i fjol och han skapade läge på läge, men det blev aldrig poäng. Han hade väl lite otur kanske vissa gånger. Men jag såg lite statistik på det där efter vad som hände efter Rodgers tog över. Och det som var mest uppenbart var ju såklart att Vardy blev förbättra sig. Men det hade en negativ effekt på Maddison. Det hade väl lite positiv effekt på Tielemans. Men det är väl lite oroväckande för Maddison, och det faktum att han kostar 0,5 mer än de andra två gör att initialt här att jag inte är speciellt intresserad.
Nej, vi släpper Leicester där och går vidare till vår femte mittfältare. Och där har vi valt en billig spelare för 4,5. Det är ju den absolut billigaste priset för en mittfältare i spelet. Men jag känner mig ganska trygg med att det här är en given startspelare. Och det är Den Donker i Wolverhampton.
Ja, nej, som det har sett ut så, vi såg ju inte speciellt mycket rotation i Wolverhampton i fjol. Och de ändrade sitt spelsystem och började spela 3-5-2 istället för 3-4-3. Och i samband med att de gjorde det, då blev Den Donker ordinarie bredvid Moutinho och Neves. Så han kommer nog starta merparten av alla matcher i år, om inte Wolves hamnar i en stor formsvacka och att deras manager vill förändra någonting.
Eller rekrytera in någon ytterligare portugis på mittfältet.
Exakt.
Men vi kan ju jämföra mot andra 4,5-or. De mest ägda, Den Donker är den mest ägda 4,5-an. Annars har du Isaac Hayden i Newcastle och du har Guendouzi i Arsenal. Sen så går det neråt. Men den jag kollar mot, om jag ska sätta dem liksom mot varandra, då är det nog Oriol Romeo i Southampton som jag skulle kunna vända mig mot. Men Den Donker tycker jag är mycket bättre. Bra chanser på på, eller hyfsade chanser för en 4,5 ska man säga, för offensiv utdelning i, med sitt huvudspel. Den Donke var ju Wolves förra säsongen, men då på lån. Nu har han anslutit permanent från Anderlecht och det kan omöjligt vara negativt. Den Donke var en av de första spelarna som jag vände mig mot, för jag visste att vi skulle behöva en 4,5 mittfältare. Om man istället har lite mer pengar över och har 5,0 eller 5,5, så tycker jag att det finns intressanta spelare. I 5,5-klassen så gillar jag Moutinho, hans mittfältskollega i Wolves, eftersom han tar fasta situationer. Jag vet att du inte är riktigt lika såld, Stefan, eftersom att du inte kan se varför han skulle ta så mycket mer poäng än vad han gjorde förra säsongen. Kan köpa det till viss del, men jag gillar Moutinho, fin försäsong dessutom. Och går man på 5,0 så tycker jag att det är en spelare som ja, men lite har glömts bort om man kollar ägarandel, och det är Emil Höjbjerg i Southampton, ägs över 1,1% för 5,0, och han tyckte i alla fall jag var en av Southamptons absolut bästa spelare under Hasenhüttl, och ja, men han gillar jag, så att ja, är det någon annan du vill lyfta upp eller vill du kommentera någon av de här spelarna jag nämner?
Nej, jag kan lyfta några andra. Jag vet att du, eller en som du gillar också, är väl McGuinn i Aston Villa för 5,5, som gjorde det bra i Championship i fjol. Ett rivjärn på mitten som är nyttig för laget, drar på sig eventuellt lite för mycket gula kort, men en bra säsong i Championship med mycket assist och en del mål. Sen har vi ju för 5,5 som jag tror på en hel del, då är Westwood i Burnley som jag tror kan göra en fin säsong. Han framförallt har gjort mycket assist om man kollar i fjol, och jag tror att Burnley kommer göra en bättre säsong i år med tanke på att de inte har några Europaspel. Skulle jag välja någon för 5,0 då har jag nog mest kikat på Oliver Norwood i Sheffield United. Men de har rätt tufft inledande spelschema.
Jag kan lägga till det med McGinn. Det är många som kollar på McGinn och Grealish. Grealish kostar 6,0, McGinn 5,5. Kollar man deras siffror från Championship förra året så McGinn tar mer poäng. Jag tycker att Grealish solklart är en bättre spelare än McGinn. Men jag förstår inte riktigt prissättningen ur ett fantasyperspektiv, för det är helt ointressant hur bra en spelare är, utan det som är viktigt är poängen då, i fantasypoängen. Och då håller jag McGinn mycket högre. Aston Villa är ju dessutom väldigt intressant i den anledningen att jag tycker både McGinn och Grealish är sådana här box-to-box-spelare som fyller på in fint liksom i boxen. Så går Aston Villa bra så tycker jag McGinn kan vara ett bra alternativ. Ska även nämna en varning i någon som har ganska hög ägarandel i den här prisklassen. Det är Kanté i Chelsea. Absolut hyfsat säker startman. Har ju haft lite så här, tveksamheter i speltid, men han har fick ett inhopp här i sista träningsmatchen. Men han fick ju en hel del poäng förra säsongen, men det är väl framförallt för att Sarri använde honom i en lite konstig roll kan jag tycka, och ganska många med mig, där han fick spela i en box-to-box-roll. Det är jag ganska säker på att Lampard inte kommer ge honom, utan det kommer vara den här rollen som en skulden framför backlinjen där han är som liksom, ja, men för mig absolut bäst i världen. Därför kommer man inte ta så mycket poäng, men om man bara tänker att man ska ha en startspelare, men då går jag mycket hellre på till exempel Höjbjerg i Southampton, då jag tycker att han har ett högre poängtak än Kanté. Så, ska vi nöja oss med mittfältet där, eller har du några kommentarer du vill skjuta in?
Nej, det är nog bra om vi kommer upp på forwards nu.
Ja, och då kommer vi till den lagdel som jag skulle säga är mest eftersatt i vårt lag. Och den stora anledningen till att den är eftersatt, det är att jag tycker inte den är speciellt flexibel. Alla våra tre anfallare ligger i priskategorin 6,5. Det finns flera intressanta 6,5-anfallare, så det behöver inte vara fel. Men det är ganska svårt att, om Kane gör toksuccé i början, att få in honom på ett snabbt sätt. Jag skulle gärna ha någon som är lite, har lite högre värde. Men med det sagt så går vi in på spelarna. Och vi har Joshua King, norrbaggen i Bournemouth för 6,5. Vi har Chris Wood i Burnley för 6,5. Och vi har Jota i Wolverhampton för 6,5. Stefan, ordet är ditt.
Ja, men vi kan börja med King då. Bournemouth har ju en helt okej inledning, rätt bra till och med. Och här stod ju valet, ska man ha Wilson eller King? Och vi tror väl att Wilson kommer ta mer poäng i år också. Men vi tycker att 1,5 miljoner är för stor differens. Och kikar man på statistiken från i fjol så matchade King Wilson på hemmaplan. Men det var på bortaplan där han hade nästan noll i utdelning. Och underliggande så hade han inte så dålig statistik, utan han hade nog en del otur på bortaplan att han inte fick mer poäng. I alla fall om man ska tro rent statistiskt vad som borde ha hänt honom. Så att förhoppningsvis så blir det lite att statistiken kanske faller lite väl bättre ut för King och att han får lite mer poäng på bortaplan och kan komma närmare Wilson. Och då tycker vi väl att han trumfar honom i värdemässigt i alla fall.
Ja, absolut. Jag håller helt med. Vi lockades av Wilson också för att få en lite dyrare anfallare och kunna få en större flexibilitet att få in en dyrare spelare. Men kollar vi på utfallet på hela laget så blev det liksom, det här blir den nackdel vi får, att vi har 3,6,5 år. En enkel utväg är ju alltid ett tidigt wildcard om vi skulle vilja det. Det går även att samla ihop pengar, men förmodligen så kommer vi behöva göra oss av med ett annat premiumalternativ, kanske Sterling eller Salah, för att komma upp i Kane eller Agueros nivå. För att komma upp till exempelvis Vardy så kanske det går genom att ta ut en Liverpool försvarare och gå ner på en ta ut Robertson och ta in en 4,5. Säg att Liverpool skulle läcka mål i början av någon anledning, så skulle man kunna göra så också. Så att ja, där är det. Men som sagt, jag tycker det finns bra värde i de här 6,5-orna. Och om vi går vidare från Bournemouth så kan vi gå till Chris Wood, den liksom, försäsongens stora raketspelare.
Ja, verkligen. Det var väl den första striken vi tog ut, trots att vi tycker att spelschemat är lite utmanande här i början. Men de börjar med en fin hemmamatch mot Southampton. Wood har gjort 9 mål, kan vi flika in på försäsongen, och sett riktigt het ut. Jag har varit inne på att Burnley har en bra försäsong bakom sig. Tror att de gör en bättre säsong i år än i fjol. Och sen ska de möta Arsenals obefintliga försvar i omgång 2. Och förlåta alla Arsenal-fans, men så är faktiskt läget. Vi har inget försvarsspel. Och även om det är på Emirates så kan det mycket väl vara så att det är Chris Wood som nickar in en balja mot oss. I alla fall tror jag att det finns en stor sannolikhet för det.
Ja, Wood är ju den 6,5 forward, om man nu inte gör som vi och går med 3,6,5 år. Men jag tror att de allra flesta lag kommer ha en 6,5 forward. Och då är det Wood jag håller före, både King och Jota som vi har i vårt bygge. Och det jag gillar med Wood, det är de här 9 målen kan vi nämna. Det är 2 stycken hattrick han har drämt in. Och sen så lite andra mål. Men han är straffskytt i Burnley, vilket är jätteintressant. Vi sa att inledningen ser lite halvjobbig ut, och det första matchen är jättefin, så 15 hemma. Sen är det Arsenal borta. Jag tror inte att Burnley kommer vinna den matchen. Däremot så ser jag heller inte att Arsenal ska hålla nollan med det försvar som du nämner. Och sen är det Wolverhampton borta, så det är dubbla bortamatcher. Också en tuff match, men ja, det går. Och sen så är det Liverpool hemma. Så det är de 4 första. Från Gameweek 5 ser det däremot jättefint ut. Brighton borta, Norwich hemma, Aston Villa borta, Everton hemma och så vidare. Så att jag ser det som ett långsiktigt val dessutom. Och sen Burnley är ett sånt lag, eftersom de är så extremt säkra på fasta situationer. Och Chris Wood är en av de här spelarna som gör mycket poäng på fasta. Det är ju att de kan göra mål mot vilket lag som helst. Jag skulle inte bli förvånad om Chris Wood gör mål mot Liverpool till exempel i Game Week 4. Det kan mycket väl hända. Så att det är också en fördel med honom. Jag ser till exempel kanske inte att Joshua King gör mål mot Liverpool på samma sätt som jag kan se Chris Wood. Så det vägs också upp. Yes. Jota då i Wolverhampton. Vi såg vad Jota gjorde förra säsongen. När vi satt här för ett år sedan så pratade jag upp Jota jättemycket inför säsongen. Det följer så där ut de första gameweeksen. Men sen kom han igång och kanske framförallt här på våren när de bytte spelsystem så tycker jag i alla fall jag att Jota trumfade Jimenez som var den stora succéspelaren sett över hela säsongen i Wolves tillsammans med Matt Doherty. Jota, Stefan.
Ja, vi är ju lite avvaktande till Wolverhamptons inledning av säsongen här. Som du säger, de gör allt för att komma med i Europa League och har ett jobbigt kval som kommer påverka framförallt första omgången men säkert andra omgången en del också. Men ja, vi tror Wolves kan, eller jag tror i alla fall sen när de väl är inne i turneringen att de kommer spela Unisar lite i större utsträckning i gruppspelet. I alla fall så länge som det går bra för junisarna. Och sen kanske om de behöver plocka in de mer rutinerade spelarna så kommer de göra det lite senare i det gruppspelet. Men annars så var det väl lite också i brist på alternativ, skulle jag säga. Det här var väl den som jag var mest osäker på i alla fall utav de forwards vi har tagit ut här.
Jag tycker det är hyfsat jämnt skägg mellan King och Jota. Men absolut, det är ingen som jag känner så här yes. Men kollar vi på lite längre sikt över hela säsongen tror jag jättemycket på Jota. Så att jag känner mig nöjd med det. Vi nämnde att det finns fler 6,5 forwards. Jag tycker Deulofeu i Watford förtjänar ett omnämnande. Nu är han lite tveksam till spel till Game Week 1. Så det ska man ha med sig. Annars så deras spelschema ser ju helt okej ut de första fyra gameweeksen i alla fall. Och Deulofeu är intressant. Nu står han ju som anfallare, var mittfältare förra året. Det är inte positivt för honom. Men han är ändå intressant. Och jag kan absolut se att vi kanske kommer ha Deulofeu någon gång under säsongen. Det håller jag inte alls som omöjligt. Annars, vad har vi för 6,5 forwards? Ja, vi har Troy Deeney i Watford också. Som man skulle kunna gå på. Men ja, den här Dini-fällan har man varit inne i tidigare. Vi har Joel Linton i Newcastle 6,0 eller Ings i Southampton 6,0. Kan också vara alternativ, men vi tycker inte att de slår ut våra 3,6,5 år just nu. Men det är spelare som kanske kan komma in i undersäsong någon gång. Vad säger du, Stefan, om andra i samma priskategori?
Nej, men det är väl framförallt man kan ha en diskussion med Jimenez kontra Jota. Du var väl inne på det där att efter de bytte spelsystem så var det inte lika stor skillnad på de spelarna. Och där tror jag också att värdemässigt att Jota kan hänga med Jimenez bra i poänggörandet. Och då kommer det vara bättre värde i Jota. Det är i alla fall så vi tror. Jimenez får motbevisa det om det är så. Annars så finns det väl några intressanta nyförvärv som skulle kunna bli bra, men de kostar lite mer. Vi kan väl nämna, det ser ut som att Tammy Abraham kanske är startstriker i Chelsea, men vi tror att, som du var inne på, att Lampard kan rotera lite sina strikers efter vilka motstånd han ska möta. Och annars så tycker väl jag den som kanske kan bli mest intressant på sikt är väl en Haller i West Ham, han kostar 7,5.
Absolut. 6,5 som jag glömde att nämna som inte alls var aktuell nu, men det, du har ju dessutom sagt att du aldrig skulle ha en finne, men Teemu Pukki i Norwich gjorde ju en jättefin säsong i Championship förra året. Vi får se om han är the real deal även i Premier League. Vi har sett exempel på spelare som vräker in mål i Championship och sen inte riktigt grejer i Premier League. Får se hur det är med Abraham i Chelsea som du nämner också. Men Norwich spelschema gör ju att vi håller oss helt borta därifrån. Men skulle det vara så att han visar fina tendenser så under säsong så skulle jag kanske kunna övertala dig att få in en finne i ditt fantasylag.
Ja, vi får se. Jag är tveksam.
Ja.
Vi kan väl nämna några spelare som vi inte har plockat med här. Och den som, eller vi har ju Kane framförallt. Han är ju mest ägd av alla forwards. Han hade väl vi gärna haft i bygget också, men det fanns inte en sportmussa att få in honom. Men det är inte ett dumt val om man går på honom skulle jag säga. Han har framförallt fina hemmamatcher till inledningen och har sett helt okej ut på försäsongen. Lite bättre än tidigare. Så ja, jag vet inte, har du något att tillägga om Kane?
Ja, det här, vi är inte helt överens om det här, men om jag hade haft Kane så hade jag satt kaptenspinner på honom i Game Week 1 mot Aston Villa, även om jag hade haft liksom, det troliga är då jag hade haft Salah och Kane som mina premiumalternativ och lämna Sterling utanför, och då hade jag ändå valt Kane, för jag tror att Salah kommer vara väldigt mycket mer kaptenad än vad Kane är, och jag tror definitivt att Kane har hyfsat stora chanser att slå Salah på fingrarna i antal poäng i Game Week 1. Det är hyfsat 50-50, men av den anledningen att jag tycker att det är 50-50 så lutar jag mot Kane då, som färre kommer ha som kapten.
Ja, jag litar på att Salah över säsong tar mer poäng, och därför så vill jag hellre ha honom som kapten i en sån gång. Nej, jag tycker båda har likvärda matcher hemma mot nykomlingar. Så.
Yes, så det är väl det jag har att säga där. Du kanske kommer gå in på andra anfallare också, men jag vill säga en spelare som är vald väldigt mycket, som dessutom spelar i mitt Manchester United, är Mason Greenwood, ynglingen där, 17 år gammal bara, 4,5 prisad, alltså den absolut billigaste priskategorin i spelet för anfallare, ägs av nästan 15%, och ja, man kan absolut gå på honom. Vi har ju gått på en taktik att vi vill ha en ganska billig bänk, men ändå med spelare som vi tror kommer ha goda chanser till mycket speltid. Och det skulle jag inte säga att Greenwood har, även om han har imponerat på försäsongen till viss del. Och Solskjaer har pratat väldigt gott om honom. Han kommer få speltid under säsongen. Det svåra med att ha honom i laget, det är att veta när han får speltid. Ett sätt kan då vara att starta med honom i varje omgång och hoppas att han får spela. Problemet med det är ju att han mycket väl kan få ganska korta inhopp och sådär. Det är ganska vanligt för unga spelare, och då går han in och tar en pinne när han får ett inhopp i 91. Det är inte jättekul. Så det tycker jag känns lite jobbigt. Skulle det vara så att vi ser att det blir några skador i United och att Greenwood får starta flera matcher i rad, men då kan det vara ett läge att ta in honom. Men jag vill gärna ha en billig bänk, men med startspelare. Så därför tycker jag att det är lite en fälla. Men man kan gå på det, men då ska man vara medveten om riskerna med det. Så det vill jag nämna. Samma går väl att nämna om jag ska nu prata United och Greenwood och fin försång, ska väl du få nämna er Arsenals motsvarighet.
Ja, du tänker på Nketiah eller?
Precis.
Ja, nej, men han är ju en yngling som har fått chansen på försäsongen, men jag tror likt Greenwood där att det var på försäsongen. Nu när det väl vankas liga här så kommer han inte vara första val. Han kommer få nöja sig med att göra inhopp i matcher. Men jag kan ta upp lite diskussion om premiumanfallarna, och där hamnar ju Aubameyang som också har imponerat på försäsong. Men som jag ser det så, jag vet inte, jag gillar inte Arsenals inledande spelschema riktigt så mycket. De har ju två helt okej matcher att börja med, men sen är det Liverpool och Tottenham. Så mitt råd med Arsenal är väl att avvakta till omgång 6 eller omgång 8, då spelschemat ser mycket bättre ut. Och det är väl där jag står, och sen vet vi inte vad vi kommer få se, men jag ser både Lacazette och Pepe som potentiellt mer värde än Aubameyang. Även om Aubameyang troligtvis kommer ta mest poäng, så tror jag att Lacazette och Pepe eventuellt kan matcha honom, och då till en mycket billigare peng. Så därför tror jag att han kan vara värd. Sen vill jag ju skicka ut en varning till Aguero som ägde av över 20%. Han har gjort 0 försångsminuter och spelade heller ingen minut här i Community Shield. Så jag skulle säga att han är högst osäker till start här i omgång 1.
Ja, men under säsong så kommer säkerligen Aguero vara en spelare som är väldigt nyttig att ha. Och en given kaptenspelare. Och det är möjligt att det kommer vara en sån skiftning man gör lite senare. Att Sterling kanske åker ut, eventuellt lite beroende på prestationer om man tar in Aguero. Jag tror att man kommer behöva ha Sterling eller Aguero under säsong när Aguero är uppe i matchform. Men vi får se, det är även möjligt att det här, det har man ju pratat om tidigare, att det här är säsongen då Jesus får lite mer speltid, och Aguero är ett år äldre och Jesus ska fasas in, tror jag. Sen får vi se om det är den här säsongen eller hur det blir. Ja, var det har vi pratat om? Ska vi nämna något om Firmino i Liverpool?
Ja, det blir kort kanske, men det ser ut som att på det sättet Liverpool spelar nu, så kommer inte han till lika många lägen som Salah och Mané gör, utan det är mer Salah och Mané som får stå för det absoluta målskyttet, och Firmino får nöja sig med och göra de lite enstaka kassar, men framförallt assistera sina yttrar där. Det är väl så det har sett ut de senaste säsongerna i alla fall.
Mm. Jag tycker även vi kan prata Everton. Vi har ju sagt det, de har inte sett bra ut offensivt. Däremot har de gjort det nyförvärvet med unga Moise Kean från Juventus, prisad 7,0. Spännande, men även osäkert skulle jag säga. Annars har det ju varit Calvert-Lewin som har fått husera på topp, 6,0 prisad. Problem, jag tycker en jättefin spelare, men han är lite svårt att omsätta sina chanser, och dessutom nu när Everton har kämpat så pass mycket offensivt så är det någonting som avskräcker mig där. Har du några tankar kring Evertons forward-situation?
Nej, jag avvaktar och ser vad som händer, men det är väl möjligt att Moise Kean får chansen direkt här. Men jag är lite tveksam, han är bara 19 bast, kommer till ett nytt land, ska lära sig en ny liga. Det kan ta tid, skulle jag säga.
Mm.
Men jag tänkte en intressant diskussion, eller jag vet att du är lite mer pessimistisk av dig, precis som jag är lite pessimistisk mot Arsenal, men mot United. Jag tycker att United är ett lag att hålla väldigt noga koll på, precis som Chelsea då. Jag tycker efter de här inledande matcherna mot Chelsea och Wolverhampton att spelschemat ser riktigt fint ut. Hur tänker du där, framförallt offensivt, ur United-synpunkt?
Ja, det känns lite taskigt nu när vi har nämnt nästan varje spelare här att inte ha nämnt Rashford och heller inte Pogba. Så man får väl kasta in några ord om dem. Jag tycker Martial är, det är ju han vi har pratat om ur offensiv hänseende från United. Vi har nämnt Maguire och Van Bissaka också. Men jag tycker att Martial är ett mer intressant val än både Pogba och Rashford inledningsvis i alla fall. Jag avvaktar och ser. Jag tänker Rashford, han är prisad 8,5. Jag är hellre Vardy för 9,0. Men han kan vara ett alternativ någon gång under säsong. Problemet med Rashford för mig är att jag inte ser han som en potentiell skytteliga vinnare eller ens vara i närheten där. Jag tror man ska vara glad om han får 15 kassar på sitt konto den här säsongen, då han gjort det riktigt bra. Och som, jag tycker att det är svårt. Sen så kanske han kommer passa in någon gång under säsongen, men inte från start, absolut inte. Pogba, också mycket osäkerhet kring honom. Det kan också vara en spelare, vi vet, vi såg förra säsongen runt jul där när Solskjaer kom in vad han kunde göra. Och därför ska han väl inte glömmas bort. Sen så har det ju varit mycket flyttrykten, det har pratats lite om en liten lätt ryggskada. Ryggskadan tar jag inte så mycket för. Jag tror han kommer starta mot Chelsea. Jag tror, ja, dels tror jag inte att han kommer bli såld nu. Det skulle eventuellt vara om vi får in Eriksen. Men jag ser inte riktigt vem det är som ska hosta upp de där pengarna. Det har mest pratats om Juventus och Real. Men det är ofta så här att de ska kasta med någon spelare som de lite ska trycka in. Och nej, jag ser inte Pogba lämna. Får vi se om jag har fel. Men det är för sent på fönstret för att sälja en så pass viktig spelare. Men frågan är vilken Pogba det är som stannar om man känner sig att han blir kvartvingad. Och det är en spelare som i alla fall har en aura utav att vara en rejäl humörspelare. Och tycker han att det är tråkigt att spela i United, ja, då kan han nog vara riktigt svag. Men jag tycker man ska hålla ögonen på Pogba ändå. Visar han glädje och spelar på det sätt han kan göra, så är han intressant. Hur är dina tankar kring United-spelarna, framförallt då Rashford och Pogba?
Nej, men jag håller väl med lite. Rashford är lite högt prissatt och man kan ju ställa honom mot Vardy, och då som du säger, Vardy känns bättre där. Det är väl den korta analysen där. Och Pogba, jag håller med också där. För mycket osäkerhet i dagsläget, men jätteintressant om han visar tendenser på den formen han hade när Solskjær tog över, såklart, eller ens i närheten av den formen, så kan han vara intressant, för han kan också vara på straffarna till exempel. Nej, men det är därför jag vill lyfta det, var för att jag tycker att det har fallit en del pusselbitar på plats för United här på slutet, med fått in Van Bissaka och Maguire i försvaret. Svagheten jag ser är väl likt Arsenal, att på mittfältet och kanske framförallt defensivt mittfält, att det ser lite svagt ut och hur de kan lösa den biten. Men det kan bli spännande också om de får till det.
Jag skrev lite med en av mina bästa vänner här tidigare idag, som också är United-supporter, att jag tycker det är helt ofattbart att det inte har gjorts en enda mittfältsvärvning i United, och vi är nu tisdag kväll. Transferfönstret stänger torsdag kväll, och jag tror inte att det kommer komma in någon. Eventuellt Eriksen då, men det är kanske inte den speltypen som jag framförallt tycker vi har behov av. Vi har tappat Ander Herrera till PSG på free transfer. En utav Solskjärs absolut viktigaste spelare när United gick som allra bäst där i runt årsskiftet. Men det har inte kommit in någon ersättare där. Matic, ja, men visst, det finns en spelare där, men han är långsam och kan bli äldre. Och så osäkerheten kring Pogba. Jag tycker att det är lika sjukt, jag skrev det till min kompis då, att det är lika sjukt med Uniteds mittfältssituation som det är med Arsenals försvarssituation. Att det inte görs någon värvning där ser jag som jättekonstigt. Och jag tror att om det inte görs någon värvning där, så tror jag att United kommer få käka upp det, och att det kommer vara kanske ett prio i ett januarifönster, då det är väldigt svårt att göra stora värvningar, att försöka få in någon defensiv mittfältare, alternativt i alla fall en box-till-box mittfältare som inte är ren offensiv kraft på mitten. Annars så kommer det bli kanske att vi missar topp 4, och att det kommer bli stora priot nästa sommar. Det är min gissning. Jag tror att vi kommer få käka upp det ordentligt. Och det är den här, vi har förstärkt upp vårt försvar enormt nu med Van Bissaka på högerbacken som då ersätter Ashley Young. Jätteförbättring där. Och även Maguire in bredvid Vigge som vi förväntar oss. Det är också en jätteförstärkning. Frågan är dock, oavsett hur bra försvar det är, så skulle man vilja ha en liksom sköld framför backlinjen. För att det spelar ingen roll vad du har för försvar om man kan springa rätt igenom ett mittfält. Och det tror jag kommer bli tydligt om vi inte gör någonting där. Det är i alla fall min tanke. Och det är väl det jag vill då varna lite för när vi nämnde Maguire och Van Bissaka. Att backlinjen ser bra ut, men med det här lite ihåliga mittfältet, om jag ska vara snäll, så kan vi ändå se stora risker att försvaret kommer utsättas för ganska jobbiga situationer. Ja, nu har jag pratat United.
Nej, men det får väl runda av där. Jag tycker vi har nämnt alla spelare av värde som vi har sett i alla fall. Vi kommer väl publicera lite 50-50-spelare, ställa dem mot varandra här på Facebook inför sista deadlinen här, och även publicera vårt slutgiltiga lag om någonting skulle förändras.
Yes, vi kan väl även säga det. Vi lägger ut bild på det här laget på Facebook-sidan så man ser det där. Vi kan säga att som det ser ut just nu så kommer vi starta med 4-4-2. Så vår bänk kommer vara Heaton i kassen, sen så på första plats Jota, andra plats Dendonker och tredje plats Lundström. Kaptensbinden är jag ganska säker på att den kommer hamna på Sala hemma mot Norwich och en vice kapten på Sterling. Så tror vi att det kommer se ut, och ja, det finns väl ingen anledning att tro att det ska bli några större förändringar, men det kan alltid hända saker som sagt. Det är någonting man får skjuta in. Se till att gå med i ligan om ni inte redan gjort det. Se till att bjuda in era vänner att gilla podden och börja lyssna på den. Och jag vill bara säga en gång till att jag är superglad att Dynamo Sport är med i svenska FPL-podden, och att en lycklig vinnare i slutet av säsongen kommer få ett presentkort på 3000 kronor och få förverkliga sin dröm och åka och se sitt favoritlag i Premier League förmodligen.
Ja, jättekul.
Som sagt, vi hoppas kunna presentera fler samarbeten och ett spikat prisbord inom kort. Men just för den här gången så tackar vi för oss och önskar alla ett stort lycka till och plita på era lag. Nästa avsnitt då vi hörs, då kommer vi tillbaka med ett ordinarie avsnitt där vi pratar ner Game Week 1 och summerar den, kollar på Game Week 2, vilka spelare som har imponerat direkt här i inledningen och vilka som man ska passa sig för. Vi kommer få väldigt många svar här i Game Week 1, så se till att kolla mycket fotboll nu i helgen. Det börjar redan på fredag klockan 9 med Liverpool Norwich som sparkar av. Så ja, ha det bra allihopa och lycka till, så på återhörande.
Ja, tack och hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.